Välkomna till gudstjänst.
Welcome to our service.
Och vi ska börja med att kort be för budskapet.
And just to begin with a brief word of prayer.
Så Herre, vi tackar dig denna söndag morgon.
And Lord, we thank you this Sunday morning.
Vi ber att du välsignar ditt ord.
And we just pray that you will bless your word.
För våra hjärtan.
To our hearts.
I ditt namn.
In your name.
Amen.
Amen.
Välkomna än en gång.
Welcome once again.
Och tänkte bara att vi skulle slå upp i Efesierbrevets femte kapitel.
Let's look at Ephesians chapter 5.
Och vi har under våren gått igenom Efesierbrevet.
And during the spring we've been going through Ephesians.
Mer eller mindre vers för vers.
Verse by verse, more or less.
Och vi har hunnit fram till kapitel 5.
And we've come to chapter 5.
Alltså två tredjedelar av boken.
We come through two thirds of the book.
Vi sa tidigare att när vi kommer till kapitel 4.
We said before that when you come to chapter 4.
Så är det en brytpunkt där.
It's like a breaking point.
Så Paulus byter från från teori till praktik.
Paul changes from theory to practice.
Och han börjar att tala om hur vi tillämpar den lära som vi nu har fått tagit till oss.
And he's now talking about how we apply the doctrine that we were taught.
Så här i Efesierbrevets femte kapitel.
So in Ephesians 5.
Och de sex första verserna.
Verse 1 to 6.
Så läser vi. Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.
Therefore be imitators of God as dear children.
Och lev i kärlek så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.
And walk in love as Christ also has loved us and given himself for us. An offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma.
Men otukt och all slags orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er. Det anstår inte de heliga.
But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as it is fitting for saints.
Inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka istället Gud.
Neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks.
Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig eller en sådan är en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike.
For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and God.
Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn.
Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of obedience.
Samtidigt tänkte jag att vi kan läsa första Samuelsboken och 15 kapitlet.
Same time I thought we could read 1 Samuel 15.
Och verserna 22 till 23.
Verses 22-23.
Det handlar om kung Saul.
It's about King Saul.
Och King Saul hade fått en befallning.
King Saul hade en command.
Att
command.
När han stred med Amalekiterna.
That when he fought the Amalekites.
Så på grund av deras ondska.
Because of their evil,
så hade Gud mätt ut ett straff åt detta folk.
God had measured out a certain punishment for this people.
Och det kan vara lite svårt för oss att förstå detta i Nya Testamentets tid.
Now in the age of the New Testament it can be rather difficult for us to understand this.
Guds helighet.
The holiness of God.
Och hur han hanterar vissa situationer.
And how he deals in certain situations.
Men låt oss inte fastna på detta.
But let's not get stuck in that.
Därför att vi ska veta att Gud gav de här folken 400 år att omvända sig.
Because we must know that God gave these people 400 years to repent.
400 år.
400 years.
Gav Gud de här folken att omvända sig.
God gave them 400 years to repent.
Och generation efter generation så tillbad de sina avgudar.
And in generation after generation they worshiped their idols.
Trots att det fanns ett alternativ.
Despite the fact that they had an alternative.
Gud hade kallat Abraham ut ur detta.
God had called Abraham out of this.
Och reste upp ett folk.
And raised up a people.
Som ett vittnesbörd.
As a testimony.
Att det fanns eller finns en levande Gud.
That there is a living God.
Så jag säger detta bara som en liten bakgrund.
I just say this as to give a little background.
Men Gud sa till Saul.
But God said to Saul.
Att förstör det här folket.
Destroy this people.
Och när han då går i strid med dem.
And as he battles with his people.
Så säger han att jo, men det finns ju väldigt fina kossor och lamm och allt här liksom.
He says, well, there are very nice cows and lamb.
Fina saker.
Nice things.
Så jag tänkte, ja, tar det bästa av det här.
So I'll take just the best from everything.
Det måste ju liksom vara i folkets intresse.
It must be in the interest of the people.
Och Gud, du förstår ju också det här.
And God, you understand this.
Gud hade sagt att lämna ingenting kvar av amalekiterna.
But God had said, don't leave anything of the Amalekites.
Och vi läser verserna 22 och 23.
Read the
22 23. Då sade Samuel, har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som man hör Herrens röst? Så lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta och baggar.
Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of the rams.
Till upproriskhet är trolldomssynd, och trots är synd och avguderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.
For rebellion is as a sin of witchcraft, and stubbornness is as iniquity and idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, he also has rejected you from being king.
För vad sa Saul?
What did Saul say?
Jo, han sa att herre, jag sparade ju de här när Samuel kom till honom och sa, vad har du gjort?
Samuel came up to him and said, what have you done?
Och Saul sa, jo men jag sparade ju det bästa och jag ska offra det som brännoffer till Herren nu.
And Saul said, well, I saved the best things and I'll give it as a burnt offering to the Lord.
Det är ungefär som vi går in i någon smutsig business.
It's like we go into some dirty business.
Och tjäna mycket pengar.
And earn a lot of money.
Och säga, oh, men herre, det är ju för att jag ska kunna ge mycket i kollekten.
And then we say, well, Lord, that's I do this because I can give you a lot in the offering.
Det funkar inte riktigt så med Gud.
That's not the way it works with God.
Men vi tror det.
But we think so.
Så men då säger Herren att lydnad är bättre än offer.
And then the Lord says, well, obedience is better than sacrifice.
Ni vet hur det är ibland. Gud kallar oss.
You know what it's like God calls us?
Vi är kanske inte så intresserade av det.
And maybe we're not so interested.
Vi tänker, finns det något sätt jag kan köpa mig fri?
And then we think, well, is there some way that I can buy my way out of this?
Ge lite mer i kollekten.
Give a little more money.
Kom lite oftare till kyrkan.
Come more often to church.
Gör massa bra grejer.
Maybe I can do a lot of good things.
Om jag bara slipper att göra det du har kallat mig till, Gud.
I don't have to do what you have called me to.
Ni vet hur vi resonerar i våra tankar.
You know how we think in our thoughts.
Och i våra hjärtan.
And in our hearts.
Så Saul var på det sättet inte unik.
So, Saul wasn't unique.
Vi kan identifiera oss med honom
we
allihopa.
Can identify with them, all of us.
På ett eller annat sätt.
In one way or another.
Om vi är ärliga.
If we're honest.
Och jag använder honom som ett exempel.
And I use him as an example.
För att vi ska förstå i Efesierbrevets femte kapitel.
So that we can understand the fifth chapter of Ephesians.
Och de sex första verserna.
The first six verses.
Därför att här säger han först i den första versen.
And in the first verse here he says.
Så talar han om att vara en trofast efterföljare.
He speaks about being a faithful follower.
Och ni vet hur viktigt det är att vi har exempel.
And you know how important it is to have examples.
Förebilder.
Examples to us.
Vi vet inte hur vi ska leva det här livet.
We don't know how to live this life.
Vi kan inte ge ett litet barn en tjock bok.
We can't give a thick book to a child.
Och bara säga att läs nu vad som står i den här boken.
And just say, read what's in the book and do it.
Men jag kan ju inte läsa.
But I can't even read.
Jo. Det här är vad som förväntas av
dig. What's expected from you.
Nej, jag behöver ett exempel.
No, I need an example.
Jag behöver någon att se upp till.
I need someone to look up to.
Jag behöver någon att följa.
I need someone to follow.
Och det är ingen skillnad på oss som vuxna.
And there's no difference between us as adults.
Därför att när vi blir födda på nytt.
Because when we are born again.
Då talas vi om som Guds barn.
We are spoken about as the children of God.
Och vi måste inte bara lära oss en massa saker.
And we must not only learn a lot of things.
Men vi måste omprogrammeras.
But we must be reprogrammed.
Inte minst om vi har levt ett långt liv och kommit till tro när vi är lite äldre.
Not the least if we have become believers when we're a little older.
Vi har levt i den här världens system.
We've lived in the system of this world.
Vi har blivit formade av denna världens gud.
And we've been formed by the god of this world.
Som är Satan i andra Korintherbrevet 4:4.
And in 2 Corinthians 4:4 it's called Satan.
Så vi behöver följa.
And we must follow.
Jesus säger till sina lärjungar, följ mig.
Jesus says to his disciples, follow me.
Jag älskar detta.
And I love this.
Han hade inte 300 bokrullar på en liten kärra med sig.
He didn't have 300 book scrolls on a cart.
Så här, varsågoda.
And he said, here you are.
Dags att börja läsa på.
Time to read.
Jag kommer tillbaka om några år.
I'll come back in a few years time.
Och har ett läxförhör.
I'll check what you've learned.
Se om ni har lärt er allt det här.
See if you've learned everything.
Och då kanske ni kan följa mig.
And maybe you can be my followers.
Då kanske ni är värdiga följare.
Maybe you are worthy followers then.
Nej. Han sa redan då.
He said already then.
När de stod där smutsiga, trötta med sina nät i sjön.
As they were standing there dirty with their nets in the lake.
Han sa, följ mig.
He said, follow me.
Jag är ett exempel.
I'm an example.
Jag är det levande ordet.
I'm the living word.
Följ mig.
Follow me.
Och det är det som vi behöver göra.
And that's what we must do.
Vi ställer så många frågor.
We ask so many questions.
Ibland hör man människor som säger, men jag kan inte komma till kyrkan ännu.
And sometimes you hear people say, well, I can't come to church just yet.
Jag är inte redo.
I'm not ready.
Jag har inte lagt av med spriten ännu.
I haven't stopped drinking yet.
Jag har inte lagt av med att gå till de här dåliga platserna.
And I haven't stopped going to these bad places.
Och du vet, då och då så kommer det lite svordomar ur min mun.
And you know, now and then I might say a swear word.
Nej, jag kan inte komma till kyrkan.
No, I can't come to church.
Om du inte kommer till kyrkan.
And if you don't come to church.
Så kommer du inte att ha någon seger över de sakerna i alla fall.
You won't find victory over these things anyway.
Därför att det är i den här gemenskapen med varandra.
Because it's in the fellowship with each other.
Under undervisningen.
When you're being taught.
Så vi får kraft att övervinna de här sakerna.
As we get the strength to conquer these, to win over these things.
Det gör vi inte när vi sitter för oss själva.
We don't when we sit on our own.
Och analyserar.
And analyze.
Hur ska jag kunna lägga av med de här grejerna?
How can I give these things up?
Hur ska jag kunna bli helig?
How can I become holy?
Så att jag blir en värdig följare.
And become a worthy follower.
Nej, han säger, kom följ mig.
No, he says, come follow me.
Dyk upp.
Just come.
Och låt Gud verka.
And let God work.
Och jag älskar de här orden. Följ mig.
I love these words. Follow me.
Två ord.
Just two words.
De är så kraftfulla.
And they're so much power in them.
Och vi kan bara tänka oss detta.
And we can just imagine.
Och så var det på den tiden.
Well, that was in those days.
När Jesus vandrade på jorden.
When Jesus was walking on earth.
Men han har sänt sin helige ande.
But he sent his Holy Spirit.
Och den helige ande säger samma ord.
And the Holy Spirit is saying the same
words.
Följ
mig.
Follow me.
Följ Kristus.
Follow Christ. Mm.
Och vi kan följa honom.
And we can follow him.
Och följ honom som kära barn, står det.
Just
älskade barn.
Follow him as dear children.
Och nästa sak han uppmanar dem.
And the next thing he encourages.
Det är att vandra i hans fullkomliga kärlek.
Is to walk in his perfect love.
Att vandra i hans fullkomliga kärlek.
To walk in his perfect love.
Vet ni hur vi anstränger oss ibland för att älska?
Do you know how much we try to love sometimes?
Älska någon.
We must love someone.
Och det går inte så bra.
It's hard.
Men vi försöker.
But we try.
Men det står ingenstans i Bibeln att vi kan producera kärlek.
But it says nowhere in the Bible that we can produce love.
Men det står däremot i 1 Johannes 4:8.
But it says in 1 John 4:8 on the other hand.
Att Gud är kärlek.
That God is love.
Och det står att han bor i våra hjärtan.
And it says that he lives in our hearts.
Och det står att han älskar oss.
And he loves us.
Och det står att han älskade oss så mycket.
And it says that he loved us so much.
Att han dog för oss.
That he died for us.
När?
When?
När vi hade skärpt till oss.
When we had become better.
Och var redo för det här.
And we're ready for it.
Nej, det står när vi medans vi ännu var syndare.
No, it says while we were yet sinners.
Romarbrevet 5.
In Romans 5.
Vers 8 och 9.
Verse 8 and 9.
Medan vi ännu var syndare.
While we were still sinners.
Det vill säga att Guds kärlek hade ingenting att göra med vårt uppförande.
So the love of God had nothing to do with how we behaved.
Som alla talade om i sitt vittnesbörd.
And as Alla said in her testimony.
Hur vi har ett värde.
That we have a value.
Människor i den här världen har inget värde.
People in this world have no value.
Jag hörde också ett av de här budskapen.
I also heard one of these messages.
Och hur pastor Kjell talade om hur människan är satt i centrum.
And Pastor Shelley said that man is put in the center.
Den sekulära humanismen sätter människan i centrum.
That the secular humanism has man as the center.
Allt evolverar runt människan.
And everything is revolving around man.
Men ändå har vi inget värde.
And yet we have no value.
Vi är bara en produkt av en kosmisk olycka för 5 miljarder år sedan.
We're just a product of a cosmic disaster 5 billion years ago.
Det stämmer inte.
But that's not true.
Men vi är inte i centrum.
We're not in the center.
I skriften och i verkligheten så är Gud i centrum.
In the scripture and in reality, God is in the center.
Men vi har ett stort värde.
But we have a great value.
Varför?
Why?
Jo, därför att Gud har bestämt så.
Because God has decided.
Han har gett oss ett stort värde.
He has given us a great value.
Vi älskar djuren.
And we love animals.
Speciellt jag.
Especially me.
Men de har inte samma gudsgemenskap som vi har.
But they don't have the same fellowship with God as we do.
De är inte skapade till Guds egen avbild.
They're not created to the image of God.
Det är människan.
Man is.
Vi förstår inte ens vad det betyder.
We don't even know what it means.
Är vi lika Gud?
Are we like God?
Ja, på något sätt är vi det.
That's in some ways.
Märk väl att jag sa inte att vi är Gud.
I didn't say we are God.
Jag sa att vi är lika Gud.
I said we are like God.
Vi är skapade till hans avbild.
We are created into his image.
Teologerna försöker att komma till rätta med det här. Vad betyder det?
Theologians try to figure out what it means.
Vi vet inte exakt.
We don't really know.
Men det är något stort.
It's something great.
Det är något fantastiskt.
It's something amazing.
Det är något underbart.
Something wonderful.
Vi är unika.
We are unique.
Och han säger här att lev i kärlek.
And he says live in love.
Lev i den kärleken.
Live in the love.
Att Gud som är där ute.
That God who is out there.
Långt borta.
Far away.
Men samtidigt här inne.
But at the same time in here.
I våra hjärtan.
In our hearts.
Han är överallt.
He's everywhere.
Han älskar oss.
He loves us.
Det är en sån ofattbar tanke.
It's such an incredible thought.
Att ibland kan man bli ganska skrämd när man tänker på den här, man ser sån här program om rymden.
Sometimes you can be a bit scared when you look at this progress in space.
Tala om avstånden.
And you talk about the distances.
Mörkret där ute.
And the darkness.
Kylan där ute.
And the cold.
Planeter krockar med varandra, solar exploderar.
Suns that explode and planets that crash into each other.
Och sen mitt i detta universum så snurrar denna lilla blåa planet.
And in the midst in this great universe, this little blue planet is
år efter år.
Year after year.
Med helt unika egenskaper.
And the conditions of it is quite unique.
Som gör att det här livet är möjligt.
And it makes it possible for life to exist.
Och jag tänker liksom, Gud skapade detta.
And I was thinking that God created it.
Vi använder ordet universum.
We call it the universe.
Som betyder En enda vers.
Which means one verse.
Ett enda uttalande.
One word.
Därför att Gud uttalade denna värld, detta universum.
Because God spoke this world, this universe.
Han talade och det blev.
He spoke and it came into existence.
Vem är Gud?
And who is God?
Vad skrämmande tanke.
It's quite a frightening thought.
Men så ser vi att han är kärlek.
But then we see that he is love.
Blir något helt ofattbart.
It's so incredible.
Denna ofattbart mäktige Gud.
This incredibly mighty God.
Han älskar oss.
He loves us.
Han älskar oss så mycket att han dog för oss när vi ännu var syndare.
He loved us so much that he died for us when we were yet sinners.
Så hans kärlek har ingenting med vårt uppförande att göra.
So his love has nothing to do with how we behave.
Hans kärlek har ingenting med vår godhet att göra.
And it has not anything to do with our goodness.
Den har allt att göra med hans karaktär och natur.
But it has to do with his character and nature.
Och det är det vi är intresserade av.
And that's what we're interested in.
Vet ni, människor läser den här boken som en slags sån här manual.
You know that people read this book as a kind of manual.
It's some
handbook.
Vad ska jag göra?
What must I do?
Oh, måste göra det och det.
I must do this and that.
Oh, vad jobbigt.
Oh,
men gör jag det inte så kommer Guds vrede över.
And if I don't, the wrath of God will come.
Och jag har den här idén om Gud.
And I have this idea of God.
Men det är Guds kärleksbrev.
But it's the love letter God has.
Han säger att han har älskat oss så mycket.
He says that he loved us so much.
Och han skriver om sig själv.
And he writes about himself.
Vad handlar det här gamla testamentet om då?
What about the Old Testament?
Människor var olydiga en enda gång och sen dog de.
People were disobedient just once and then they died.
Gud utplånade hela folkslag.
And how God erased peoples.
Hur kan du säga att han är kärlek?
How can you say that God is love?
Jag påstår inte att jag inte har problem med vissa av de här grejerna också.
And I don't say that it's not a problem to me.
Men det har att göra med hans helighet.
But it has to do with his holiness.
Men vi vet att hans helighet har blivit tillfredsställd.
But we know that his holiness has been satisfied.
På korset.
On the cross.
Genom Jesu död.
Through the death of Jesus.
Så tillfredsställdes Guds helighet.
God's wrath was satisfied.
Så att hans vrede som var över synden.
So his wrath over sin.
Som vi identifierade oss med.
Which we identified.
Som vi levde i.
Which we lived in.
Som vi till och med älskade.
And we even loved it.
Den blev tillfredsställd.
This was satisfied.
Fantastiskt.
So amazing.
Så vad händer nu?
So what happens now?
Nu är han fri att älska oss.
He is free to love us.
När vi tar emot honom.
As we receive him.
När vi gör honom till vår frälsare.
And make him our savior.
Vad händer då?
What happens?
Jo, vi är hans älskade barn.
We are his the children that he loves.
Och även då han älskar dem som fortfarande är ofrälsta.
And even if he loves those who are not yet saved.
Så är han inte fri att som barn eller som vi som barn att uttrycka den här kärleken.
He's not free to express this love.
Men det är han för oss.
But he is to us.
Och det står också i Romarbrevet 8.
And it says in Romans 8.
Vers 32 och 33.
Verse 32 and 33.
Att om han redan älskade oss innan vi blev hans barn.
But if he loved us before we became children of God.
Hur mycket mer ska han nu inte kunna visa oss den kärlek?
So how much more will he not be able to show us this love?
När vi är hans barn.
When we are his children.
Nästa sak han säger.
And then the next thing he says.
Från vers 3 fram till vers 6.
Verse 3 to 6.
Så talar han om olika saker.
He's speaking about different things here.
Som inte är bra.
That are not good.
Han talar om otukt.
He talks about fornication.
Orenhet.
Uncleanness.
Och girighet.
And covetousness.
Och det här ordet för otukt.
this word for fornication.
Det är faktiskt pornia i grekiska.
Is pornia in the Greek.
Som vi får ordet pornografi från.
And we get the word pornography from.
Så det är ett väldigt brett ord.
So it's quite a wide word.
Och han säger att det här är någonting som världens människor lever i.
And he says this, the people of the world are living in this.
Och sen talar han om orenhet.
And he speaks about uncleanness.
Det indikerar att det är en slags demonisk orenhet.
And it indicates that it's kind of a demonic uncleanness.
Vet du liksom hur Satan vill skicka de här orena tankarna?
And we know how Satan wants to give us these unclean thoughts.
Hur han vill att vi ska känna oss orena.
That we want to feel unclean.
Det är ett verk av demoner.
It's a work of demons.
Som projicerar detta genom atmosfären.
And they project it through the atmosphere.
Och det betyder inte att de har en slutlig makt över oss.
And it doesn't mean that they have the final hold of us.
Därför att vi kan ha Kristi sinne.
Because we can have the mind of Christ.
I Filipperbrevet 2:5.
In Philippians 2:5.
Men vi måste förnya vårt sinne.
We must renew our mind.
Vi måste vara i ordet.
We must be in the word.
Annars kommer den här orenheten att ta över.
Otherwise this uncleanness will take over.
Och sedan talar han om girighet.
And it talks about covetousness.
Att vilja ha någonting som inte är vårt.
To want something that is not, doesn't belong to us.
Och jag tänkte just på det här. Hur det står i 1 Timoteus 6:6.
And I was thinking how it says in 1 Timothy 6:6.
Att Guds fruktan.
That the fear of God.
Med tacksamhet.
With gratefulness.
Är en stor vinning.
Is a great gain.
Att om vi är tacksamma.
If we are grateful.
För det som Gud har gett oss.
For what God has given us.
Så är detta en stor vinning.
It's such a great gain.
Men så säger han här att låt inte de här sakerna ens bli nämnda bland er.
And then he says, don't let these things even be mentioned among you.
Och i grekiska här så är det någonting som, det betyder just det liksom, inte ens en gång.
And in the Greek you can see that it means not even once.
Men det är också så här liksom betonat gång på gång, med andra ord, inte en gång, inte en gång, inte en gång.
It's like mentioned that it's not once, not once, not once.
Det är väldigt dogmatiskt uttryckt.
It's said very dogmatically.
Så han säger detta.
And he says this.
Det här är så som hedningarna lever.
This is the way that the heathen live.
Och sen i vers 4.
Then in verse 4.
Så talar de om fräckt och oförnuftigt prat.
Ja, no, filthiness, no foolish talking.
Och det här talar om saker som man borde skämmas för.
And this speaks about things that you should be ashamed of.
Och det är intressant att se hur när kulturen blir mera gudlös.
And it's interesting to see that when culture becomes more and more ungodly.
Titta på filmer och tv-program som är bara 40-50 år gamla.
If you look at a film or a TV program that was made 40 or 50 years ago.
Man kunde inte säga vissa saker.
There were certain things that you couldn't say.
Därför att människor skämdes för det.
Because people were ashamed of it.
Idag sitter man på ljusa dagen.
And today you just in broad daylight.
Säger och skryter över sin livsstil och hur liksom fräcka uttalanden.
You brag about your lifestyle and say just vad heter det? Foolish things.
Och han säger detta att det passar inte de heliga.
And he says it's not befitting of the holy ones.
Hagios. De heliga.
The holy
de avskilda.
Those who are
separated. De som tillhör Gud.
Those who belong
de som är frälsta.
Those who are saved.
Vi som har blivit tagna ut ur den här världen.
We have been taken out of this world.
Det passar inte oss.
It's not befitting of us.
Att vi rör oss i de sammanhangen.
To be in this kind of context.
Så att vi blir befläckade av detta.
So that we are
smitten.
Yes, smitten by this.
Och sen säger han någonting här i vers 5.
And it says in verse 5.
Nu vill jag att ni följer med noga i tankarna.
I want you to follow my thoughts now.
Jag läser versen en gång till.
I read this verse once more.
Han säger att ni ska veta att ingen otuktig, oren eller girig.
For this you know that no fornicator, unclean person nor covetous man.
För en sådan är en avgudadyrkare.
Who is an idolater.
Ska ärva Kristi och Guds rike.
Has any inheritance in the kingdom of Christ and God.
Okej, okay, fråga.
So the question is.
Finns det någon här?
Is there anyone here?
Som kan säga väldigt, väldigt säkert att man aldrig har några otuktiga tankar.
Who can say very emphatically that they never have any unclean thoughts?
I Baku för många år sedan.
In Baku for many years ago.
Så predikade pastor Schaller, han var på besök.
Pastor Schaller was preaching, he was visiting.
Och så sa han så här att finns det några män här?
He said, are there any men here?
Och det var flera hundra människor där.
And there were hundreds of people there.
Några män som kan säga att de aldrig har sett på en kvinna med lust.
Are there any men here who can say that they have never looked upon a woman with
lust? Det var tre muslimska män som ställde sig upp direkt.
And three Muslim men got up immediately.
Och sa, thank you very much. Då vet vi, tre stycken.
No, three.
Okej, det får stå för dem.
Well, that's up to them.
Och jag tänker inte ställa samma fråga till männen eller kvinnorna här.
I'm not asking the men or the women here.
Men jag försöker bara säga att om vi tolkar lagen så som Jesus tolkade lagen.
But if we interpret the law as Jesus interpreted the law.
Och han skrev lagen.
And he wrote the law.
Då måste han också kunna tillämpa lagen.
And then he must be able to apply the law.
Eller hur?
Is that true?
Så med andra ord så undrar vi om det finns någon som någonsin, någon som aldrig har tänkt en sådan tanke.
So we sort of asked if there's anyone anywhere who has never thought this kind of thoughts.
Okej. Eller någonting som är orent.
Or anything unclean.
Har det strömmat igenom någon tanke liksom någon gång, någonting?
Any unclean thoughts sort of flow through your mind.
Okej. Inte det heller. Och sen girig.
And then covetousness.
Har jag någon gång liksom tittat på någonting och sagt, skulle det vara trevligt att ha det här?
Did I ever look upon something and think, well, liksom, it would be nice to have this?
Naturligtvis inte.
Of course not.
Men då kan vi säga, men det står att ingen som har gjort de här sakerna
but
kan se Guds rike.
No one who has done these things.
Det är kört.
Has an inheritance in the kingdom of God.
Det är slut.
It's the end.
Det är över. Vi kan gå hem, hej då.
We can just leave.
Det är bara att vänta på flammorna.
We can just wait for the fire.
Jag menar, liksom, det måste finnas någonting mer här.
There must be something more here.
Okej, utanför Kristus.
Outside of Christ.
Om jag gör de här sakerna.
If I do these things.
Då kommer de att hållas emot mig.
They will be held against me.
Jag kommer att möta Gud vid vita tron.
I'll meet God at the white throne.
Men om jag är i honom.
But if I'm in him.
Och jag ändå har de här tankarna.
And yet I get these thoughts.
Och hans rättfärdighet har blivit tillräknad till mig.
And his righteousness has been accounted to me.
Hur går det ihop?
How can that, does it go together?
Det är intressant att se.
It's interesting to see.
Att det här ordet för att nu ska vi se här. Att ärva Kristi och Guds rike.
And this word for inheritance.
Det betyder att ha en del i någonting.
It means to have a part of something.
Och det betyder också att vara delaktig i privilegier.
It means also to have a part of a privilege.
Så med andra ord.
So in other words.
Att om jag som kristen lever på det här sättet.
If I as a Christian live in this way.
I motsats till att leva heligt och rent.
Not living holy and clean.
Så förlorar jag någonting.
I lose something.
Jag förlorar eviga belöningar.
I lose out on the eternal rewards.
Men jag förlorar inte mitt barnaskap.
But I don't lose the fact that I'm a child.
Jag förlorar inte mitt min pånyttfödda människa upphör inte att existera.
My regenerated person doesn't stop existing.
Och då säger vi, okej då, men då så.
So we say, well, that's fine then.
Då är det inget att bekymra sig över.
No problem.
Då är jag väl evigt frälst i alla fall.
I'm saved forever anyway.
Men så säger han i vers 6.
But then it says in verse 6.
Att låt ingen bedra er med tomma ord.
Let no one deceive you with empty words.
Därför att genom dessa ting.
For because of these things.
Så kommer Guds vrede över människorna.
The wrath of God comes upon the sons of disobedience.
Och det är intressant att se hur Saul förlorade sitt rike.
And it's interesting to see how Saul lost his kingdom.
Och jag vet massa predikanter och teologer som säger att ja, men Saul, han var ju inte en troende.
And I know many theologians and preachers say that Saul was not a believer.
Vi har ett par versar här.
I have a few verses here.
Första Samuels boken 28.
First Samuel 28.
Vers 19.
Vers 19.
Saul har precis dött.
Saul has just died.
Och nej, det har han inte, förlåt mig. Han är på väg att dö.
Dying.
Men han har kommit till en plats i sitt liv.
But he's come to a point in his life.
Där han har ingen gemenskap med Gud.
Where he has no fellowship with God.
Och han vet inte vad han ska göra.
And he doesn't know what to do.
Han har ingen vägledning.
He doesn't have any guidance.
Han går till en spåkvinna.
And he goes to this soothsayer.
Han klär ut sig.
And he dresses up.
Så att hon inte ser att det är kungen.
So she doesn't. She can't see that it's
uppkalla Samuel från de döda.
He says that you can call back Samuel from the dead.
Det här var det hon gjorde, ni vet, såna här som spiritister som kallar upp människor från de döda.
You know, kind of spiritists that call people back from the dead.
De kan inte göra det.
They can't do it.
Det är demoniskt. Det är demoner som härmar människors röster.
Demonic, because demons imitate the voices of men.
Och de har tillräckligt med kunskap om vad som händer där ute för att lura oss.
And they know enough to be able to fool us.
Men de döda är döda.
But the dead are dead.
Men jag vet inte exakt vad som hände i det här fallet.
I don't know exactly what happened.
Om Gud gjorde något slags undantag.
If God made some kind of exception.
Men upp kom Samuel.
But Samuel came up.
Och den här kvinnan som gjorde detta hela tiden, hon blev livrädd.
And the woman who was doing this all the time.
För nu fattar hon att det var allvar.
Because she understood that this is for real.
Hon sa, du är Saul.
She said, you're Saul.
Du har lurat mig.
You fooled me.
Och sen säger Samuel så här.
Samuel said,
till Saul.
To Saul.
Herren ska ge både dig och Israel i filisternas hand. Och imorgon ska du och dina söner vara hos mig. 19.
The Lord will also deliver Israel with you into the hand of the Philistines. And tomorrow you and your sons will be with me.
Är det någon som tror?
Does anyone believe?
Att Samuel inte var en troende.
That Samuel wasn't a believer.
Men det står att han kommer att vara på samma plats.
But it says that they will be in the same place.
Okej, en vers.
And one verse.
Jag har en till.
I have another verse.
När Saul var död.
When Saul was dead.
Då sjöng David en sång.
David sang a song.
Jo, men det är ju så när någon har dött och sådär, då pratar man väl om dem.
Well, you know what happens when people are dead, you speak well about
them. Och David, liksom, jag menar, han var bara en människa.
David was just a man.
Exakt.
Exactly.
Det var han, men han var också inspirerad av Gud.
He was, but he was inspired by God.
Andra Samuels boken är del av Guds kanon.
The second book of Samuel is part of the canon.
Och han säger så här.
And he says,
han sjunger en sång.
He's singing a song
om Saul och Jonathan.
About Saul and Jonathan.
Sauls son.
Son of Saul.
De var älskvärda och ljuvliga i liv och död, ej skilda. Snabbare än örnar var de, starkare än lejon. 1:23 i andra Samuels bok.
1:23. Saul and Jonathan were beloved and pleasant in their lives, and in their death they were not divided.
Är det någon som tror att Jonathan inte var en troende?
Anyone who believes that Jonathan was not a believer?
Är det någon som tror att Samuel inte var en troende?
Is there anyone here who believes that Samuel was not a believer?
Och det verkar som att Saul hamnade på samma plats.
Seems like Saul was in the same place.
Men han är en bild av en kötslig kristen.
But he's a picture of a carnal Christian.
Och han kom till den punkten.
And he came to a point.
Där han hade ingen som helst gemenskap med Gud.
Where he had no fellowship at all with God.
Men Gud i sin barmhärtighet.
And God in his mercy.
Tog hem honom.
Took him home.
I första Johannes 5:16.
In 1 John 5:16.
Det finns en synd till döds.
There's a sin unto death.
Och någon säger, ja, vad är de sju dödssynderna?
And someone might ask you, what are the seven
mortal sins. Vad är det här och det här? Liksom man försöker att lista ut vad är detta.
This and this, and they try to figure it out.
Men i sammanhanget tycks det inte tala om en specifik synd.
But it doesn't speak about a specific sin.
Utan ett förhärdande av hjärtat.
But a hardening of the heart.
Att Gud till och med kan ta hem en person i förtid.
That God can even take a person before time.
Frälst för evigt.
Saved forever.
På grund av Guds nåd.
Because of the grace of God.
Men inte delaktig i de här välsignelserna.
But not part of these blessings.
Inte delaktiga i de här privilegierna.
Not part of the privileges.
Bibeln talar om Kristi domstol.
The Bible mentions the judgment seat of God.
Bema säte.
The bema seat.
Guld, silver, ädla stenar.
Gold, silver and precious stones.
Belöningar.
Rewards.
Men så står det om hö. Trä, hö och halm.
And then also wood, straw and stubble.
Sånt som brinner.
Things that burn.
Men Gud tar sin himmelska tändsticka.
And God takes his heavenly match.
Och prövar våra liv.
And tests our lives.
Vad har de blivit byggda på?
What were they built on?
Människotankar.
Thoughts on men.
Kompromisser.
Compromise.
Världslighet.
Worldliness.
Religiöst hyckleri.
Religious hypocrisy.
Okej, de sakerna består inte.
Those things won't remain.
De brinner upp.
They will just burn.
Men i första Korintherbrevet 3.
But in 1 Corinthians 3.
Och vers 15.
Verse 15.
Halleluja.
Halleluja.
Som en man sa på Sergels torg i fredagskväll.
As one man said on Sergels torg Friday night.
Han stod hela tiden där och sa halleluja.
He was there all the time and he said
halleluja. Han är en högtalare för att kunna säga halleluja.
Yeah, this loudspeaker.
Han säger det allt du har att säga.
Okay.
Men jag tänkte bara liksom, wow.
And I thought, wow.
Det är för att där står det att den här personen är frälst.
Because it says that this person is saved.
Så som genom eld.
As through fire.
Och någon säger, men det här är inget uppbyggligt budskap.
And someone might say that, well, this is not edifying.
Jo, för mig är det det.
Well, to me it's edifying.
Och kanske för er också.
And maybe to you too.
Därför att jag vet.
Because I know.
Att jag har haft många tankar.
That I have had many
och thoughts. Gjort många saker.
And done many things.
Och inte gjort många saker.
And I have not done many things.
Och jag har ingen aning om liksom hur allt det här kommer att värderas.
I have no idea how all this will be evaluated.
Men jag vet att jag är ett Guds barn.
But I know that I'm a child of God.
Jag vet att Saul var ett Guds barn.
I know that Saul was a child of God.
Och för mig är det faktiskt en uppmuntran.
And actually it's encouraging to
tråkigt för honom.
Too bad for him.
Men därför att han gör detta för oss.
Because he's doing this for us.
Och jag tänker just på det här liksom att hur ser vi på en människa?
I'm thinking how we look on a person.
Som har varit med under många år.
Who's been with us for many years.
Och kanske vandrar bort.
Maybe leaves.
Och det är så uppenbart att man har valt ett annat liv.
And it's so obvious that they've chosen a
different life. Det är så uppenbart
life.
Att man har valt en annan livsstil.
It's so obvious that they've chosen a different lifestyle.
Och vissa människor säger vad jag kallar för vågskålsteorin.
Some people have this kind of balance theory.
Ja, liksom vi får väl se här. De har ju också gjort mycket gott och så.
They've done many good things.
Vad som händer, liksom vad som väger tyngst.
Which
det goda eller onda?
Heavier, the good things or the bad things.
Gud har inte vågskål.
But God doesn't have balance.
Jo, han har det faktiskt.
Well, he does actually.
Men om vi inte lägger hans nåd på den här sidan.
But if we don't put the grace of God on
därför den väger upp allting.
It sort of balances everything.
Alla synder, alla förbrytelser liksom.
All the sins and transgressions.
Skulle behöva massor av saker för att väga upp detta.
They would need a lot of things to
Guds nåd.
Balance.
Bing!
And with the grace of God.
Direkt.
It's immediate.
Och ett annat sätt att se det.
And another way of looking upon it.
Det är vad jag kallar för kom tillbaks när du har skärpt dig teorin.
It's come back when you have made amends.
Liksom, okej. Den där mannen, nu är de ute och synda. Oh, 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 liksom. Oh, oh, oh.
Now they're sinning.
Ja. De är bortkopplade.
And they are sort of turned off.
Gud har klippt av dem.
God has cut them off.
Han har tillintet gjort den nya skapelsen.
He's annihilated the new creation.
Så att, men när de kommer tillbaka och skärper sig.
But when they come back and pull themselves together.
Då kan de bara kalla sig Guds barn.
Then they can become the children of God again.
Nej, det funkar inte så.
No, that's not the way it's working.
Sen finns också den här, när jag vet. Jag vet inte om du räcker till teorin.
Then we have this theory. Well, I don't know if it's quite enough.
Liksom att jo, men vet inte. Du har gjort om du har gjort tillräckligt.
I don't know if you've done enough.
Tror att det här bevisar att vet ni, jag har sett människor som har varit borta i 10 år, 20 år, 30 år.
I know people who've been away for 10, 20, 30 years.
Folk har haft olika teorier om dem.
And people had different theories about them.
Och en dag så bara slår dörren upp och de bara kommer in.
And one day they just door opens and they come in.
Kommer bara sätta sig.
And they just come in and sit down.
Och allt fortsätter som vanligt.
And everything just goes on as
Guds nåd.
It's the grace of God.
Så har vi blivit tränade, så har vi blivit undervisade.
And that's how we've been taught, trained. It's wonderful.
Någon sa det alldeles nyligen.
And someone said it just recently.
Som ett vittnesbörd.
As a testimony.
Kom tillbaks.
Come back.
Och de sa bara att wow.
They came back.
Det var som att de här tiden har bara inte funnits.
And they sort of said that it's like this time hadn't existed.
Så är det.
And that's the way it is.
Och Saul kunde ha kommit tillbaks till Gud.
And Saul could have come back to God.
Han gjorde det inte.
He didn't.
Han gick till samma plats som Samuel och Jonathan.
He went to the same place as Samuel and Jonathan.
Säkert lite besviken på sig själv.
Maybe a little disappointed with himself.
Men ett Guds barn.
But a child of God.
Av nåd.
By grace.
Någon säger, men det här är inte bra.
And someone might say, well, this is not a good thing.
Den här undervisningen kommer att leda till mycket mer synd.
This teaching will lead to so much more sin.
Fram med tumskruvarna.
Get the thumb. What is it?
Och dra åt.
And it's, pull them.
Så det blir lite ordning på torpet.
So that we can get things into order.
Men Titus 2:11 då?
What about Titus 2:11?
Och vers 12 där.
And verse 12.
Att Guds nåd har uppenbarats för alla människor.
That the grace of God has been revealed.
Och undervisar oss att synda mera.
And teaches us to sin more.
Nej, att undervisar oss att förneka ogudaktigheten.
No, it teaches us to deny godliness.
Vet ni att om inte Guds verk gör arbetet.
If not the,
eller förlåt, om inte Guds nåd gör arbetet.
If not the grace of God will do the work.
Kommer det inte att fungera i alla fall.
It won't work anyway.
Vi kan omformas till det yttre.
We can be changed outwardly.
Och jag vet det.
And I know it.
Jag har sett det.
I've seen it.
Listorna på vad man ska göra och inte göra.
Long list of what to do and not to do.
Människor kan omformas till det här.
Men can be conformed to this.
Och köttet kan anpassa sig till det.
And the flesh can conform to it.
Gud är inte intresserad av de här yttre grejerna.
God is not interested in these outward things.
Jag har 10,000 får där borta, Gud.
I have 10,000 sheep over there.
Och 2,000 tjurar.
And 2,000 bulls.
Och nu ska jag offra dem till din ära.
And now I will sacrifice them to your glory.
Och Gud säger, lägg av.
God says, just leave it.
Jag är inte intresserad av dina yttre påhitt.
I'm not interested in what you think out.
Jag hade redan sagt vad du skulle göra med amalekiterna.
I've already told you what to do with the Amalekites.
Och så är det för oss många gånger.
It's the same way for us many times.
Vi gör våra grejer.
We do our things.
Gud är intresserad av lydnad.
But God is interested in obedience.
Men inte en yttre lydnad.
But not an outward obedience.
Den finns det gott om.
Much of that.
Men en lydnad som kommer från hjärtat.
But an obedience that comes from the heart.
I Romarbrevet 6:17.
In Romans 6:17.
Säger Paulus.
Paul says.
Att ni har blivit lydiga av hjärtat.
That you have become obedient from the heart.
Till den här läran.
Obedient to this doctrine.
När jag upptäcker Guds nåd.
And when I discover the
grace of God. Vad han har gjort för mig.
What he has done for me.
Vad han kan göra för mig.
What he has done for me.
Då kan jag utropa vad Paulus utropade i första Korinthierbrevet.
Then I can exclaim what Paul said in first.
Första Korinthierbrevet.
Kapitel
15.
Chapter 15.
Vers 10.
Vers 10.
Jag är.
I am.
Vad jag är.
What I am.
På grund av.
Because of.
Guds nåd.
The grace of God.
Paulus.
Paul.
Wow. Och om jag inte slutar nu så kanske jag inte slutar alls.
And if I don't stop now, I might never end.
Så Jesus, vi tackar dig just nu.
Jesus, we thank you now.
Vi prisar dig, Jesus.
And we praise you.
Vi ser i den här skriften att ingen kan leva upp till din perfekta norm.
We see in the scripture that no one can live up to your perfect standards.
Men likväl så ger du oss en hög standard att, eller hög norm att, att formas efter.
But you do give us a high standard to be formed.
Men det är bara när vi följer dig.
But it's only when we follow you.
Det är bara när vi låter dig älska oss.
When we let you love us.
Vi gensvarar till din kärlek.
And respond to your love.
Och när vi tar emot din nåd.
And as we accept, receive your grace.
Varje gång vi faller.
Every time we fall.
Och blir stärkta i nåden.
And are strengthened in grace.
Som det talas om i Hebreerbrevet 12.
As it says in Hebrews 12.
Det är då som vi blir lydiga av hjärtat.
That's when we can become obedient from the heart.
Det är då som vi blir delaktiga erfarenhetsmässigt av ditt rike.
And that's when we become experientially partakers of your kingdom.
Prisat vare ditt namn.
Let's praise your name.
I ditt namn, Herre.
In your name.
Amen.